Tillgängligheten digitalt måste bli bättre om inte klyftan ska bli större mellan de som gynnas av digitaliseringen och de som utestängs och får svårare att delta i samhället på grund av allt mer digitala tjänster. Det är en av slutsatserna i Myndigheten för delaktighets årliga uppföljning om funktionshinderpolitik, berättar Carl-Oskar Öhman som är utredare där.
Det är liksom inget egentligen snack om att digitala tjänster blir allt viktigare för oss alla för att kunna ta del av samhällets service och annan typ av service. Vilket ju innebär att vi har behövt bli digitala för att kunna göra allt ifrån att till exempel genomföra en utbildning eller ner till att kunna boka en resa eller boka tid på olika sätt. Och vi vill ju visa på att det här har väldigt många fördelar för hela befolkningen och för personer med funktionsnedsättning. Men det finns också en hel del fällor att falla i ifall man inte gör rätt, så att säga.
Vilka är de?
Ja, men uppföljning visar att en väldigt stor majoritet av personer med funktionsnedsättning så är den ökade digitaliseringen positiv. Den är positiv för att det leder till självbestämmande och till ökad delaktighet i samhället. Och att saker och ting blir smidigare. Genom att man kan använda appar för att kunna planera sin tid. Att man kan göra banktjänster hemma. Man kan ha möjligheten att hålla kontakt med andra. Allt det här som ju digitaliseringen leder till. Men när de här digitala tjänsterna inte fungerar, då måste vi kunna prata om ett digitaliseringsgap för vissa typer av människor i befolkningen. På grund av ålder eller på grund av exempelvis funktionsnedsättning.
Kvinnor som har en funktionsnedsättning använder internet i mindre utsträckning än vad män med funktionsnedsättning gör. I befolkningen som helhet använder 87% internet på fritiden för att ha kontakt med vården, betala räkningar eller göra bokningar till exempel, enligt statistik från SCB. Men för män med funktionshinder är motsvarande siffra 77%, alltså 10 procentenheter lägre än genomsnittet för hela befolkningen. Bland kvinnor med funktionsnedsättning är det ännu lägre andel, bara 70%, som använder internet för att sköta sina ärenden. Myndigheten för delaktighet har också en egen panel för personer med funktionsnedsättning, där myndigheten samlar statistik genom undersökningar till panelen. Där beskriver de flesta av deltagarna att deras delaktighet i samhället ökar genom digitaliseringen, just med appar för planering, för banktjänster eller sjukvård. Men samtidigt finns det grupper där digitaliseringen leder till minskad delaktighet. Man pratar om en digital klyfta eller ett gap mellan de som har nytta av digital utveckling och de som hamnar utanför. När det gäller äldre personer till exempel svarar en del av paneldeltagarna att de inte behärskar tekniken eller att det inte är användbart utformat. Bland de största svårigheterna är med kontakt och tidsbokning i vården och att få kontakt med kommunen eller myndigheter. Ett annat hinder för tillgänglighet kan vara att personer upplever det som dyrt eller svårt att skaffa utrustning för att kunna använda digitala tjänster. Det säger Carl-Oskar Öhman på MFD.
Precis. När vi följer upp på det här området så blir det ganska tydligt att om man exempelvis på grund av synnedsättning, möjligen också på grund av nedsatt kognition och i vissa fall på grund av att man har ekonomiska förutsättningar som gör att man inte har råd med den här typen av att vara digital, så blir man ju utelåst ifrån ganska viktiga samhällsfunktioner. För att man kan ha svårt att boka tid, exempelvis för ett vårdbesök. Man kan ha svårt att kontakta sin kommun. Det kan vara osmidigt att sköta sin vardagsekonomi. När man behöver göra det digitalt. Man behöver använda sig av ett mobilt bank-ID, vilket man inte känner sig bekväm med. Alternativt att man behöver använda ett mobilt bank-ID som inte är tillgängligt för en. Så den vänder sig till en bred publik, den blir mer och mer nödvändig för att kunna ha det smidigt. Men i vissa fall, ja, att just kunna sköta sin personliga ekonomi hela vägen ner till att kunna besöka en offentlig toalett. Så det är ganska givet vad gäller det mobila bankidet och den typen av tjänster. Att man behöver kunna ställa ganska stora tillgänglighetskrav som person med synnedsättning eller kognitiv nedsättning.
Mm. Du höll på att berätta om olika digitala tjänster. Men vården är ju en sån viktig bit också som du nämnde här. Det blir konkret för många med digitaliseringen när det handlar om sjukvården, som väldigt många har kontakt med. Det är också så att man kanske behöver mer kontakt med sjukvården när man har blivit lite äldre. Och är man då äldre så har man, är man skolad i en annan tradition när det gäller digitala tjänster. Man är inte lika van att använda appar eller datorer kanske. Hur ska man få ihop den här ekvationen?
Uppföljningen visar ju att personer med funktionsnedsättning även skiljer ut sig från den övriga befolkningen vad gäller huruvida man besöker vård som man är i behov av. Det finns en lång rad anledningar till det här som det finns en lång rad anledningar till många saker. Men att just den ökade digitaliseringen har gjort att vården upplevs som otillgänglig av personer med synnedsättning och för personer med kognitiv nedsättning är förmodligen en ganska påtaglig anledning till det här. Och det är ju möjligt att den digitala kompetensen kommer att öka av sig själv och över tid. Men möjligtvis är det så att det har gått för fort vad gäller vissa grupper i samhället. Och det är därför vi pratar om digitaliseringsskapet. För när det gäller väldigt viktig samhällsservice så är det ju naturligtvis också viktigt att den är tillgänglig. Och att man kan nå den, att man kan boka tid, en fullständig självklarhet och att man kan ha en delaktighet i sin egen vård oavsett digital kompetens.
Myndigheten för delaktighet jobbar alltså för att digital utveckling ska komma alla till godo och öka möjligheterna för personer oavsett vad deras förutsättningar är. De här slutsatserna är en del av MFD:s rapport om funktionshinderspolitiken som kommer varje år. Och där konstaterar man att de flesta av landets myndigheter numera har bra målsättningar kring tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Men väldigt många saknar konkreta mätbara mål på vad det innebär i myndighetens dagliga arbete. Alltså hur tillämpas de ofta välformulerade principerna?
Vi gör, skulle jag säga, två tydliga slutsatser. Och det är för det första att vad gäller levnadsvillkoren och förutsättningarna för delaktighet för personer med funktionsnedsättning så återstår ganska mycket arbete innan vi har en jämlikhet. Och det är den jämlikhet som eftersträvas i det nationella målet. Så det behöver vi slå fast i en sån här årlig rapportering. Och den andra viktiga slutsatsen det är att när vi tittar på aktörer som har ansvar i de här frågorna, det vill säga kommuner, regioner och myndigheter, så det finns en ganska stor kunskap och det finns en slags ambition att ha det här ansvaret. Men det saknas viktiga verktyg och det saknas egentligen en systematik i det funktionshinderspolitiska arbetet. Vilket vi har lagt ganska mycket energi på att spela in i årets rapport. Då.
Och därför kommer MFD att ta fram material till stöd för offentliga aktörer som myndigheter och kommuner. De ska då få hjälp med hur funktionshindersperspektiv ska finnas med i praktiken i allting som de gör för sina användare.
Någonting som vi pratar väldigt mycket om det är ju att funktionshindersperspektivet behöver finnas med i planer och policies, precis som du skriver. Det finns ju hos ungefär hälften av de här aktörerna. Sen behöver de här aktörerna behöver följa upp på ett betydligt tydligare sätt sitt arbete. Och det gör man ju ofta genom att ha mål som är fastslagna och som man kan arbeta mot. Och sen skapar man en uppföljning av de här målen som egentligen leder till att man har nytta av att hålla på med det här arbetet och kan få se resultat.
Karl-Oskar Öhman beskriver hur det ska kunna bli så tillgängligt som möjligt.
Ja, men vi vill visa på att digitaliseringen har massor med potential och skapar mängder med fördelar för personer med funktionsnedsättning i vardagslivet, i arbetslivet och även i utbildningen. Men som samhälle så behöver vi absolut ta vara på alla de här fördelarna men inte skapa gap och inte skapa de fällor som kan uppstå ifall vi inte gör rätt från början. Så det vi verkligen vill trycka på här det är ju att det är viktigt att personer i det offentliga som upphandlar eller som utvecklar eller som till och med bygger de här tjänsterna som vi blir mer och mer beroende av gör det här med kunskap om tillgänglighet i basen naturligtvis. Men att man gör det rätt från början och med utgångspunkt i den mångfald av förutsättningar och behov som ju finns vad gäller digital kompetens och vad gäller egentligen allt.
Och vad kan det handla om då? Det är att man ska bjuda in representanter från funktionshindersorganisationer när man utvecklar tjänster och sådär eller är det andra saker?
Jag tror att användarmedverkan är jätteviktigt vad gäller utvecklingen av digitala tjänster. För att det går så fort och för att ha egentligen koll på hur användarna ser ut.
Och från och med i år gäller en lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Det betyder att webbplatser och appar ska bli mer tillgängliga, framförallt för personer med funktionsnedsättning. Så webbplatser som startas upp måste uppfylla kraven om att vara tillgängliga senast i september i år. För webbplatser som redan finns har de ansvariga längre tid på sig. De behöver inte uppfylla kraven förrän nästa år i september. Medan appar till mobiltelefoner måste vara senast anpassade till tillgänglighetskraven först i juni år 2021. Myndigheten för digital förvaltning heter en ny myndighet som startade i höstas för att se till att myndigheter och andra offentliga aktörer följer de här riktlinjerna bland annat. Det berättar Jan Bergdahl som är rådgivare på DIGG.
Så vi håller på att bygga upp vår verksamhet både med avseende på att stödja och främja offentliga aktörer som det heter enligt lagen. Men också att förbereda oss för en tillsynsuppgift som vi kommer att ha.
Vad kommer att hända då med de som inte har gjort sina webbsidor tillgängliga och sådär?
Det finns ju två processer där. Det finns en, vi har en tillsynsuppgift eller en övervakningsuppgift kallar man det för. Det vi ska göra stickprov på ett antal webbplatser under en period. Då har vi en viss mängd webbplatser som vi ska utöva tillsyn på. Men sen har vi en anmälansfunktion också där vi har tillsynsärenden på, som initieras då av att det kom in en anmälan om bristande tillgänglighet.
Så man kommer kunna liksom så att säga anmäla olika otillgängliga webbplatser till er?
Man ska först anmäla till, avsikten är då att man först anmäler till den myndighet som har bristande tillgänglighet, anmäler man först till. Om man inte upplever att man får återkoppling eller den respons då som man tycker att man ska få, då finns det möjlighet att anmäla till oss.
När kommer den att öppna? Det blir då från och med att de här kraven ställs skarpt så att säga, eller?
Precis. De första webbplatserna som ska uppfylla kraven, det är 23 september i år som du sa.
Och vad gör ni nu då? Ger ni råd till olika myndigheter om hur de kan göra för att bli tillgängligare på nätet?
Som jag sa så håller vi på att bygga upp vår verksamhet. Så i den mån vi kan så ger vi förstås råd. Men sen hänvisar vi väl inte alldeles sällan till någonting som heter webbriktlinjer.se. Där det har funnits råd och tips ganska länge för hur man gör sina webbplatser mer tillgängliga.
Jan Bergdahl som är rådgivare på DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Hemsidan han nämnde heter webbriktlinjer.se och riktar sig till de som jobbar med att bygga hemsidor och appar för att göra dem tillgängliga. Du hörde också Carl-Oskar Öhman, utredare på Myndigheten för delaktighet. Och det här är första delen i en serie inslag där vi tittar närmare på villkoren för personer med funktionsnedsättning. Det kommer handla mer om utbildning, arbetsmarknad, ekonomi och hälsa längre fram.